Ett är nödvändigt. Att söka Guds rike först. Att inte göra sig bekymmer. Jesus påminner ofta om detta. Gör er inga bekymmer. Ibland använder han andra ord som till exempel var inte rädd. Eller i Johannes evangeliet som exempel det första versen i det 14 kapitlet. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Alltså, tron på Gud och Jesus är svaret på att vi inte behöver känna oro, enligt Johannes. Och när Jesus nu ska förklara samma sak i bergspredikaren i Matteus evangeliet är lösningen för att inte göra sig bekymmer att vi istället söker Guds rike. Gör er inga bekymmer. Innan han säger detta så pekar han på naturens blommor, på fåglarna, och uppmanar oss att ta efter deras tillit till fadern. Fadern som förser med vad de behöver. Men visst är det svårt att inte känna oro. Livssituationer och framtidsprognoser ger många skäl till oro och bekymmer. Pandemi, klimat, flykt, sjukdom, ohälsa, konflikter, arbetslöshet. Livet är fyllt av bekymmer. Framtidsprognoser kan verkligen skrämma. Jag tänker att Jesus är väldigt träffsäker när han säger: gör inga bekymmer. Var dag får bära sin egen plåga. Att leva innebär bekymmer. Bekymmer är ju på något sätt passionens, empatins och kärlekens pris. Ett bevis på att vi bryr oss. Att vi kan känna medlidande. Vad är det då Jesus vill uppmärksamma oss på? Kanske den där olustiga tendensen att bekymren liksom tar över hela livet och ger en skugga över all förundran, livsglädje, tacksamhet och närvaro i nuet. När oron får makten över oss. Vad kan jag lära mig? Vad kan vi lära oss? Vad vill Jesus säga oss idag med dessa ord? Jag ska reflektera lite grann över det. Och jag fastnade för ett litet vykort jag hade uppsatt på min garderob som tonåring med ett ordspråk. Och jag har förstått att det där ordspråket har funnits på många bonader i korsdygn och kanske andra sytekniker. Gårdagen är förbi. Morgondagen har vi inte sett. Men idag hjälper Herren. Gårdagen är förbi. Morgondagen har vi inte sett. Men idag hjälper Herren. Jag funderar över vad det betydde i stugor och torp där den där bonaden satt över kökssoffan. Att liksom se den varje dag och läsa den. I mitt eget hem har jag också tavlor med vissa texter. I somras så köpte jag bland annat en tavla med sinnesrobönen. Jag har också en tavla med salmen Blott en dag och en annan tavla med hela texten Hedesalmen, Herren är min hede. Jag vet förstås inte alls hur de här tavlorna påverkar mig. Men jag har dem där för att jag inbillar mig att tavlornas texter omedvetet och ibland medvetet hjälper mig att få lite perspektiv och fokus i livet. För det måste väl ändå påverka när man ser tavlan där när man går och lägger sig och har den på väggen ovanför huvudet och texten. Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. På något sätt måste det ju påverka att somna med den ovanför huvudet. Det är lätt att glömma det som är viktigast i livet. Att söka Gud, att ta identiteten i Guds hjärta, i tilliten till Gud. Därför behöver vi påminnelse, ständig påminnelse om det nödvändiga. Sångerna vi har sjungit i gudstjänsten och även de vi har lyssnat till vill hjälpa oss. Bara i dig har min själ sin ro. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, varje dags bekymmer vill han bära. Sök först Guds rike, här nära, närmre än du anar. Det var påminna Nehemia, profeten Nehemia, ville göra i den text som Lena läste. Påminna folket om att Gud sörjer för sitt folk, gjorde det under ökenvandringen och fortsätter. Han påminner dem om att Gud hade väglett dem genom öken, genom molnstoden och genom eldpelaren. Och han sa, jag läser det här igen, du gav dem din goda ande för att undervisa dem. Du vägrade dem inte manna att äta. Du gav dem vatten i deras törst. I 40 år sörjde du för dem i öknen så att de inte saknade något. Deras kläder slets inte ut och deras fötter svullnade inte. Nehemia påminde. Förra veckan hade vi återträff här med konfirmanderna, förra årets konfirmander. Jag påmindes i våra samtal den tisdagskvällen om det vi så ofta talat om under året som har gått, deras liv. Prestationskrav, stress, press, jämförelse, betygssättning, framtidsoro, konkurrens, sömnsvårigheter. Ord som ofta sammanfattas i begreppet psykisk ohälsa nu för tiden. De unga som uttrycker en tydlig längtan efter andra sammanhang. Sammanhang att uppleva att de är sedda och bekräftade för det de är. Att få vila och vara utan att bedömas, betygsättas och presteras. Att få en plats där man kan samtala om livet och vad som är viktigt. Så fint att få höra att ändå så många upplever sin konfirmationstid som en frizon, en plats att söka ro, någonting helt annat än det man har där ute. Inte konstigt att många konfirmander gillar sin konfirmationstid, gillar bekymmerslöshetspärlan. Att få påminnas om en annan tillvaro, en tillvaro där Gud älskar och bjuder till vila och frihet. Men visst behöver man inte vara konfirmand för att känna jäkt och press, ekorrhjul och svårigheter med livspussel, att inte räcka till för att kroppen säger ifrån eller själen. Var kommer allt detta ifrån? Nog var det inte otillräcklighet som var tanken med en människas liv. Därför så viktigt att påminnas om det nödvändiga. Att söka sin identitet, sin utgångspunkt i Gud, i Guds rike. Sök först Guds rike. Så ska ni få det andra också. Det finns ju många sätt. Det finns vykort och väggbonader och tavlor och bibelord och gudstjänster och mycket som kan hjälpa oss och påminna oss om vår djupaste identitet. Ett av mina sätt är att ha en liten morgonstund där jag gärna läser ur någon andaktsbok. Och min favorit just nu heter just Ovillkorligt älskad. 365 påminnelser om vår sannaste identitet. Den är skriven av Henry Nouwen. Och den här veckan var det just en text som jag fastnade för på min morgonstund. En text som jag tycker passar väl in i den här predikan. Så jag vill läsa den nu, från den 10 september. Något av det sorgligaste med många studenters liv är att de alltid känner sig jäktade. Ordet skola kommer från S-C-H-O-L-A, vilket betyder fri tid. Skola ger oss en påminnelse om att skolornas ursprungliga avsikt var att utgöra ett avbrott i en bråd tillvaro och att skapa lite utrymme till att begrunda livets gåtor. Idag har skolan blivit skådeplatsen för ett hetsigt lopp där det gäller att åstadkomma så mycket som möjligt och att under kort tidsrym skaffa sig de redskap som behövs för att överleva människolivets stora strid. Böcker som skrivits för att avnjutas långsamt, läses hastigt för att fullgöra kurskraven. Tavlor som målats för att betraktas med eftertanke, registreras som en del i en obligatorisk konstkurs. Och musik som komponerats för att avnjutas i lugn och ro, lyssnar man på för att bestämma vilken period eller stil det rör sig om. Universitet och lärosäten avsedda att vara platser där man i lugn och ro kan inhämta lärdom har alltså blivit platser där det råder hård konkurrens och där belöningen går till de som producerar mest och bäst. Och det mönstret finns ju förstås inte bara i skolan utan i hela samhället. Men under ytan finns en längtan hos många av oss. En längtan till stillhet, ro och frid. Att leva inifrån, att ha tid att reflektera. Att uppleva sig ovillkorligt älskad. Den där tisdagen när konfirmanderna kom var det två som kom väldigt tidigt och trillade in här. Och den första de sa när vi hade sagt hej hej, kul att ses igen var: får vi gå in i kyrksalen? Ja, ja visst. Har jag verkligen längtat att få vara inne i kyrksalen och längtat efter andakter hela sommaren. Man kan ju undra varför. Ja, det undrar jag i alla fall. Det finns väl jättemycket kul man kan göra. Och det finns förstås många svar och spekulationer man kan göra. Men på något sätt så tror jag, eller typ vet, att de har anat en annan verklighet. En verklighet som kanske inte riktigt går att sätta ord på, men något som de har erfarit i sin själ och som fått betydelse för deras liv. Ett innehåll i Jesu ord: sök först Guds rike, bekymra er inte för morgondagen. Så kan kyrkan i den bästa av världar få bli en plats där själen kan få ro. En växtplats för livet som talar om Guds rikets värderingar snarare än alla saker som medier och samhällsstrukturer gör gällande i vardagen, i yrkesliv, i skola och på andra sätt där man känner sig väldigt otillräcklig. En verklighet gestaltad av människor som möter de unga med kärlek och respekt, intresse och värme. Jag har längtat efter kyrksalen hela sommaren. Gör er därför inga bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga, säger Jesus. Och hjälper oss på så vis att få lite perspektiv på vår oro och våra bekymmer. De flesta av oss bekymrar oss nog en hel del i onödan. Lite mer än vad vi behöver. Och när oro och bekymmer blir så stort att det uppfyller hela våran existens, då talar Jesus mjukt och inbjudande till oss. Vill hjälpa oss att hitta en annan fokusering, få perspektiv. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Jesus säger i texten också: fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss. Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Det är som att Jesus vill hjälpa mänskligheten att förstå att Gud har omsorg om varje människa. Att vi bjuds att lita till att allt är i Guds hand. Att allt inte hänger på oss faktiskt. Att vi kan tagga ner, slappna av, sluta prestera livet, hinna andas och hinna ta emot. Vi påminns om tilliten till Gud. Livet är inte bara kämpande, ordnande, planerande, organiserande arbete och att ta ansvar. Även om vi ska göra allt det också. Riktningen är tillit till Gud. Motsats till bekymmer är ju just bekymmerslöshet. Det många av oss behöver så väl. Behöver påminnas om Guds omsorg. Att Gud, Fadern, ger oss det vi behöver. Och det är förstås inte motsatsen till att ta ansvar och planera. Utan det är, vad är det viktigaste att börja med? Att söka den inre kärnan för min och världens skull. Om framtiden ger Jesus inga säkra bevis. Vi vet ingenting om morgondagen. Tänk dig en liten stund att du står där med Jesus. Ni står där kanske på ängen, bland liljor och fågelsång. Och så säger han de där orden just till dig. Gör dig inga bekymmer. Och där står du på ängen med din dunkla framtid. Ska jag orka bära det som väntar mig? Vad väntar mig? Och så lyssnar du på rösten bland liljorna och fågelsången. Gör dig inte bekymmer. Kanske kan de orden hjälpa förlamningen inför en olycksbådande framtid att hävas. Kanske kan de där Jesusorden göra dig fri. Kanske kan Jesus hjälpa dig att släppa bekymren för morgondagen. Kanske kan du låta ditt hjärta vila i Jesu omsorg. En bild för detta med att inte bekymra sig för morgondagen som har nog av sin egen plåga hämtar jag nu från Sören Kierkegaard. Han skriver: morgondagen, nästa dag, är som en liten, liten ort där likväl de största slag utkämpas. Det mest avgörande slaget om nästa dag. För nästa dag, hur ska det bli? Är som en port genom vilken en oerhörd massa bekymmer väller in och hotar att välta den enskildes lilla båt. Den är en första länk i en kedja med tusen länkar till oanade bekymmer. Men om det inte finns en nästa dag, då är bekymren borta. Hur högt en fågel flög, den såg aldrig nästa dag. Var dag har nog av sin egen plåga. Inget liv är utan bekymmer. Alltså, var som en roddare. Den som ror en båt vänder ryggen mot målet som han likväl arbetar på att nå. Vänd ryggen mot målet. När en människa med evighetens hjälp lever i den dag som är, vänder hon ryggen mot nästa dag. Det var så Jesus gjorde. Hans ord är aldrig klubbslag som avlägsnar reflektion. Men tänk på dem som en möjlighet och be att få del i den frihet som präglar Jesus hållning inför varje svår framtidsprognos. Tyngre prognos än den som utställs för honom finns inte. Men den hindrade inte honom att i bekymmerslöshet vända ryggen om nästa dag. Jesus sa: sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Låt oss be. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig, skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen.